Detta är kassett nummer 2, det är sida nummer 1. Det är fortsättning på intervjun med Edvard Myrbeck i Braintree, Massachusetts. Och det är den 22 augusti 1985.
Kvaliteten är nog bättre, inte precis kvaliteten, men man kan ju komma igenom bättre, för man har ju utrustningen är ju bättre. Men så har det blivit fler och fler som har blivit intresserade i den här hobbyn.
Så det blir störningar
utav dem. Så man måste ha mer och mer effekt för att komma igenom. That's what they call a brute force, you know. Till exempel om du har 4-5 personer som pratar i ett rum, den som kan prata med mer kraft, han kommer igenom bättre.
De andra blir inte höra.
Ja, men det går bra i alla fall. Men så har man ju inte bara det att vädret har mycket att göra med det, och tiden. Till exempel min biologiska bror, han satt och lyssnade på mig innan vi fick träffa varandra i Sverige i 1947. Så brukade han sitta och lyssna på mig med en kortvågsmottagare hemma i Sverige. Så han sa, det ska jag bli intresserad i. Nu var han inte intresserad alls i teknik. Men han fick också ett tillstånd och gick igenom alla prov från svenska televerket. Så i 1947, just när jag kom hem till Sverige första gången, så fick han tillstånd. Så vi har pratat med varandra här fram och tillbaka. Nu måste han vara på telegrafi, för jag tror det var ett helt år innan han fick använda telefoni. Jo, så 1947, då var jag ju hemma första gången. Och då hade han fått sitt tillstånd. Så då fick han ju vara på telegrafi, så det gick ju inte så bra för ett helt år. Men sedan så pratade vi ju med varandra då och då. Sen sålde han sin, han hade en firma där uppe som han hade jobbat för, kooperativa som han hade övertagit firman. Sålde sportsgrejer och sånt där. Sen när han blev pensionerad så flyttade han upp till Sundsvall och satt upp en väldigt fin station där uppe. Men så dog han ju, så det blev ju aldrig att vi kunde prata med varandra efter han blev pensionerad. För tiden, förstår du, är så att när bästa tiden var ungefär vid klockan 9 tiden här på morgon, och det är klockan 3 tiden på hemma i Sverige, 6 timmar.
Det är den bästa sändningstiden.
Det var bästa tiden för det mesta. Och jag jobbade ju, så jag var ju inte hemma vid 9, utan då och då så stannade jag hemma vid 9. Men det var ju, gick ju inte. Men i alla fall, jag ska tala om en annan historia som hände när jag var hemma 1947. Då hade jag ju aldrig träffat brorsan min, och hade aldrig träffat syster min. Och de var ju mötte mig på när Gripsholmbåten kom in på Göteborg. Och där fick bror min, han fick tillåtelse att komma in på båten. Jag gick hem med samma båt som Carl Mills kom hem på.
Bildhuggaren? Bildhuggare,
ja. Och det var ju, vi hade ju både Carl Mills och mig på första sidan utav Göteborgsposten där, och det var ju så storartat allting. Så när vi kom upp till Stockholm, jag hade ju bil med mig, jag hade en Oldsmobil med mig på den tiden. Det var ju lite storartat att ha en ny Oldsmobil, för det fanns ju inga sådana där bilar där. Men jag kände kaptenerna här på Vibyholm och Stureholm och de där så väl, så jag fick hem bilen till Sverige. Och då så skulle vi upp till Kiruna. Så körde vi upp i Kiruna, så sa brorsan min, ja, sa han, vi ska upp till Dalarna först. Upp i kommer jag inte ihåg vad den där lilla platsen hette igen. Men i alla fall upp i Dalarna. Ska vi upp i det och göra? Jo, sa han, du har släkt där. Ja, sa jag har släkt där. Och jag kommer inte ihåg vad det heter platsen nu. Jag har det i alla fall. Jag har nedskrivet. Så vi kom upp där. Vi körde upp till det huset. Och kom in. Och så sa Gustav, sa han, hörde Hanna, vet du vem det här är? Jesus, sa han, är det Rune du har med dig ifrån Amerika? Vi såg ju bilen, förstår du. På landsorten ute i ett sånt där hus som de hade haft då förr i tiden. Sådana här gamla radhus för de här arbetarna som jobbade ute i, på någon fabrik där på något vis. Så sa hon, är det du Rune, sa hon. Ja, det är jag, sa jag. Ja, sa hon. När jag såg dig sist så var du ungefär 9 månader eller 1 år gammal. Så rätt som det var så såg jag 2 andra personer. Och de märkte inte mig alls, de här 2 personerna, förstår du. Bara stod där till, du var, var tillsammans. Så sa Gustav, jo, så sa han, så är det Anna här också? Så är det Carl. Men de vände sig inte om de här 2 alls. Så sa jag, jaså, sa jag, vem är dem? Jo, det är din andra farbror. Och så är det din andra moster. Men de är dövstumma och blinda. Alltså, varför har du aldrig talat om det här för mig? Sa jag, att jag hade släkt här uppe. Ja, sa han, jag vill inte det, sa han. För att jag vill inte du skulle veta det om det skulle varit något i familjen. Men nu är ju dina barn födda och det är ju inte något fel med dem alls. Ja, men sa jag, de stod och pratade med fingrarna tillsammans, förstår du. Så sa jag till Hanna, vet de inte att jag är här nu? Nej, de vet inte det. Vi ska inte säga till dem att du är här, sa han. Jag vill prata med dig lite först. Då pratade vi tillsammans. De var ute där. Och rätt som det var så gick Hanna över och pratade med min faster Anna och min farbror Carl med händerna, förstår du. Och de blev så ivriga. Och de kom över och kände på mig allt på ansiktet och allt över. Så pratade de med dem och pratade fram och tillbaka. Och jag sa, gud, sa jag, kan de inte höra mig alls? Nej, och se mig kunde inte, jag hade ögon, du vet, de kunde inte se alls. Inte höra och inte prata. Men jag sa, men de, hon sa Hanna, men de pratade med henne, du vet jag. De blev ju så ivriga. Så sa Hanna, sa han, vill veta Carl vad du gör för arbete i Amerika. Ja, sa jag, det kan inte jag beskriva till dig, sa jag, för du kan inte beskriva till honom. Men jag arbetar med akustik, sa jag. Och jag arbetar, det var efter kriget, förstår du, med undervattensbåtar, med torpedos som går under vattnet med akustik och de ger ekos och kommer tillbaka. Och det är lite svårt att förklara det där. Så hon pratade lite med honom och rätt som det var så klappade han i händerna så. Och så håller han högra handen mot örat och lyssnade. Så gjorde han så. Jag sa, jaha, det är rätt, sa jag. Hon sa, han är mycket, mycket i och läser teknik och läser sånt här i böcker. Så sa hon sedan, så rätt som det var, så, det var ju så mycket som gick på det. Vi skulle ha kaffe och Anna, hon gick och tog kettlen och satt på honom i spisen. Och det var ju 3 i spisen. Så jag tänkte hon skulle bränna sig, men det gick så bra allting. Och så stod de och pratade, den här Anna och Carl, och vi pratade tillsammans. Sedan så sa Hanna, din farbror vill att du ska gå ut i verkstaden och se vad hans verkstad. Så han en verkstad, sa jag. Ja, sa hon, han har verkstad. Så hon sa någonting till honom med händerna. Han gick efter sin käpp på vägen, satt en mössa, en keps på huvudet. Och så skulle vi ut, förstår du, se. Och Gustav sa, så fick han tag i mig, förstår du, så gick han först, gick ner för trappan och gick han runt och så slog han till med en käpp på en sån här ränna som går ner från taket. Så sa jag till Gustav, åh, nu vet han var han är, för han hör ju ränna. Han sa, han kan inte höra, sa han, han hör ju inte. Vi gick ner, förstår du, ner till ett skjul han hade där i baken och in där. Och han hade verktyg. Han gjorde arbete, gjorde skedar, förstår du. Fina skedar. Och olika saker som han gjorde där. Och sen, rätt som det var, gjorde han så, klappade Gustav brorsan min på axeln. Så sa han, så pekade det vet, så Gustav sa, han vill vi ska gå på vinden där i skjulet och titta, för där har han all sitt träarbete där uppe. Så han slog upp en läm där, vi gick upp för en liten stegtrappa upp i vinden. Och när vi kom upp i vinden så stängde han den där förbaskade luckan, förstår du. Jag såg ju inte ett dugg, det var precis mörkt där uppe. Och Gustav, han sa, Jesus, sa han har glömt att vi inte kan se, sa han. Så han fick tag i honom och han öppnade luckan och skrattade, förstår du. Och la händerna på ögonen, sa han. Det menade, det gjorde inget. Han kunde ju inte se, så varför skulle vi se? Så visste han oss allting där uppe. Man kunde se genom luckan då. Sen gick vi ut. Vi gick ut. Och jag sa till Gustav, Gud, jag skulle tycka om att ha en sån där sked med mig, eller två skedar till Amerika. Han sa, han ger dig inte en sked, sa han, men du kan köpa den, sa han. Nej, då, om du köper den, sa han, förstår du, då så, för han ger pengarna till den här blinda i dövstumma i Sverige. Men han vill inte ge bort någonting, för det är mycket arbete i. Så jag tog ut vad det nu var, en $5 bill, vad det var, 5 kronor eller 10 kronor, vad det nu var, tog ut och tog i handen, så tog jag skeden och visade honom, jo då, så tog han pengarna och satt i fickan. Vi gick tillbaka till huset, sen skulle vi ge oss iväg med bilen upp till längre upp, vi skulle upp till Kiruna, så vi lämnade, så vi sa adjö till dem och de var ju så, och jag tog kort av dem. Och de blev så ivriga, för jag hade blixt med mig, förstår du. Jag ska visa dig korten sedan här. Jag hade blixt med mig. Och de blev så ivriga, de där två, förstår du, med sina händer. Så gick man över till Hanna och blev ivriga. Och hon sa, det första gången de har sett någonting, sa hon. De kunde se att något gick av och undrade vad det var. Och då förklarade hon för honom att det var en blixt som jag hade tagit. Så jag har undrat, för att de kanske kunde ha haft något gjort med ögonen att få tillbaka syn. Gick vi ut till bilen, vi hade sagt adjö. Hanna kom ut med oss. De andra två, de satt på verandan lite längre bort och pratade. Gick ut till bilen, så hade jag en punktering i bilen, förstår du. Jag började på att köra. Gick punkteringen. Gud, jag måste ju ringa någon för att ta hand om det, eller få tag på någon, så det var någon verkstad längre upp. Vi kom tillbaka till Hanna och sa, gud, de kan inte komma över här för om en timme eller så. Ja, det syns, sa hon, vi kan ha en kopp kaffe, sa jag i alla fall. Så sa jag, ska du inte tala om för dem? Nej, säg inte något till dem. De satt på samma veranda, för då blir de så, varför ska vi börja som att tala om för dem om det här? Så de visste aldrig att jag hade en punktering, att vi satt där, förstår du, för en hel timme och pratade med henne. Det visste de inte om. Och de gick fram och tillbaka där. Och han hade en klocka på armen, så hon, en armbandsklocka.
Smärkte på tiden? På,
så hon frågade om tiden, så satt han där och så satt och pratade. Nu är de gångna också. Nu till exempel, om jag nu kunde ha satt ner och pratat med Hanna, förstår du. Och det var en annan farbror jag hade. Jag träffade aldrig honom. Jag pratade med honom över telefon senare, sista gången jag var hemma i Sverige, men en gång efteråt. Jag pratade inte med honom, men pratade med hans, han hade en som bodde hos honom där och sa att jag var i Sverige igen, men jag hade, kunde inte komma dit.
Och det var alltså en riktig bror till din pappa? Farbror?
Biologiska.
Ja, biologiska.
Ja. Den andra brodern var blind och dövstum också. Blind och kunde inte höra dövstum. Och när de sa det, Hanna sa det till mig, att när min biologiska pappa dog så gråt de alla och sa, varför kunde inte Gud ta en utav oss utan ta Gustav som hade barn och en fru. Varför? Det ser du. Men om man kunde ha pratat med Hanna, du vet, men det blev så att...
Men det är båda, eller alla?
Det är alla gångna nu. Skensund i Dalarna var det.
Skensund?
Ja, uppe i Skensund. Så det var där uppe far min, tror jag, var född, min biologiska pappa. Men min mamma, hon var visst född i... Jag har en radioamatör i Sverige, håller på att forska om det här för mig. En som radioamatör som bor i Sundsvall. Jag kände honom bara för när jag pratade med honom första gången, så, inte i Sundsvall, i Sundbyberg. Han bor ungefär bara en två kvarter ifrån där jag var född. Han är ungefär min ålder, lite yngre kanske. Han håller på och Henry Hedlund heter han. Han och jag har blivit väldigt goda vänner, så han har skickat mig en massa saker ifrån. Han har varit på kyrkan där och funnit ut när de var gifta och när han dog, pappa och allting.
Så du har en stor kontakt med Sverige då?
Ja.
Och det är klart att det här radion har gjort möjligheten.
Och jag tror kanske det att när man tänker sig, du vet, man tänker tillbaka, jag har ju en bror som jag inte har kunnat umgås med mig i Sverige och syster för många år. Man har den där känslan, förstår du? Du frågade förut varför den svenska känslan sätter i. Det kanske är för att brorsan var i Sverige, han var så förbaskade snäll och sådär mot mig, du vet. Vi var ju tillsammans när jag var hemma i Sverige. Jag har bara sett honom kanske första gången 1947, då var jag hemma 3 månader. Gången 3 månader från Harvard.
Hur länge tror du de där trådarna sitter i generation efter generation? Alltså du var ju född i Sverige och...
Jo, jag tror faktiskt nu i min son, han är mycket ivrig i Sverige. Och jag tror en utav hans söner, en är inte så intresserad, men den här 10-åringen, han bad jag skulle få tag på honom något som han kunde lära sig lite svenska på, för de har både varit över i Sverige nu, pojkarna, när de var med pappan över i Sverige.
Deras mamma är hon?
Nej, hon är född i Washington DC, så hon är inte, men hon var också intresserad i, mycket intresserad i, så jag tror kanske faktum är det, förstår du, att jag tror att om de får lite, om de umgås med svenska generationer mycket, jag tror det kan hålla i sig många, 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 många år. Jag tror inte det är sånt där. Men det är det att de umgås inte med någon. Det är likadant på vikingaklubben här nu. Det är ju folk där som är i tredje generationen som har rest över till Sverige nu bara för att finna ut var rötterna är den hemma i Sverige.
Så de kanske ställer mer frågor än andra generationer?
Just det, jag tror det. Jag tror det.
Så du tror att det kan hänga kvar ännu några?
Jo då.
50-60 år eller 100 år kanske?
Ja, även längre tror jag. Jag tror det faktiskt, förstår du. Jag tror det här blir någonting som folk tittar på. Tittar på alla de här. President Reagan och alla de andra, de vill ju
tillhöra
någonting. Här i det här landet måste man ju tillhöra någon. Man kan ju inte tillhöra indianer. Det är en del som tillhör indianer. Bara res ner till Plymouth och se. Där har vi ju taxgivelsedagen varje år. Indianerna, de har inte sin taxgivelsedag, mor tog den ner. Du vet väl vad de gör?
Nej, vad gör de?
Jo, de går ut och demonstrerar då.
Gör de det?
Jo, de håller bönemöte och sånt där och säger att de har varit, vad heter det? The pilgrims took everything away from them. Och det, vi har många som är, och de är ju amerikanare, förstår du? Men då går de ut, de är, så det hänger rötterna i sen 1600-talet.
Så det är deras första maj?
Ja.
På pilgrimsdagen i Plymouth?
Jo då.
Hur har du sett alltså den politiska, var de flesta svenskarna republikaner? Republicans? Inte republikaner men...
Jag har aldrig varit intresserad i politik. Jag är en sån där som är en independent.
Ja.
Och mycket, mycket emot kriget, förstår du. Min son gick ju, han var ju i Vietnam. Han är ju, har varit nu i flyget för 20 år. Och jag sa alltid det att om han hade blivit dödad i Vietnam, så hade jag aldrig gått ner efter flaggan i Washington. Så mycket har jag varit emot det. Som brydde ju en flagga då till föräldrarna. Men annars så... politik är jag inte intresserad i alls.
Vad beror det på? Alltså östkusten, det var väl lite mer emot kriget än andra?
Vem?
Östkusten, New England. Var inte de emot?
Nej.
Mer tror den andra?
Det tror jag inte, men jag tror... det tror jag inte. Men vi hade ju demonstrationer på universitetet,
ja,
och sånt
där.
Men du vet, det var ju ungdomarna som hade det mer eller mindre. Jag jobbade ju, när man tänker sig kriget emot Japan och sånt där. Man jobbade ju hårt förut. Jag tänker aldrig på det.
Jo, men det var ju mer...
Det var ju ett annat slags... Ja, jag tror jag det var.
Annorlunda.
Men... det Vietnam, förstår du, jag kunde inte se det alls. Och man blev ju... även min fru, hon tyckte inte... Det var rätt att jag kände mig på det viset, men... Så är jag. Och nu tror jag det är många som...
Inser samma sak.
Just det, ja.
Men det tog 20 år.
Jag kom tillbaka från New York en gång och hade en knapp på mig att jag var emot Vietnam. Men jag tänkte jag skulle bli utkastad ifrån huset. Och det var ju inte populärt att bevisa att man inte var med regeringen, men nej. Ja.
Solidariteten kommer på annat vis.
Alltså. Ja. Och det med liksom med mycket som det har för sig nu. Jag kanske en del av det är att jag läser de svenska tidningarna också, förstår du. Jag blir lite
influerad
på sätt och vis, ja.
Påverkar alltså.
Ja.
Så det gör det.
Och jag tror också när man jobbar för ett universitet, förstår du, så får man en annan, ja, man lär känna en massa. Det är många som kommer till universitetet som är emot. Det är inte emot regeringen egentligen, men det är emot det här att...
Vad som händer och sker.
Ja.
Ja, det som har hänt nu till exempel med Reverend Falwell.
Ja.
Vad tror du om hans uttalande? Han säger att de ska gå sakta fram.
jag tycker inte om vad han sa, förstår du. Jag tycker inte om det.
Ja, men är det egendom att en sån person vågar säga så då? Det kan ju vara totalt...
Ja, men... man vet ju inte. Det är svårt att säga. Jag har sett så mycket. Jag har sett, förstår du, när demonstrationerna har varit på Harvard. Så har jag ju sett demonstrationen där. Och så går man hem och tittat på TV. Det är skillnad precis vad man ser på TV än det är på i själva händelsen.
Det är för att de kan ta
vad de vill. Och de tar ju det bästa, förstår du. Så det, För det, så ser det ut. Och det, jag har ju varit invecklad för jag var på Harvard, så var jag ju med radiofirmen, inte radiofirmen utan radiostationer i Boston. Jag var ju ingenjör där på dem, på sidan när de hade sin semester, så tog jag över och satt vid radiostationen och tog hand om något gick fel med själva sändaren. Och jag såg mycket då, förstår du, man ser, man blir invecklad i sånt där.
Så du ser mer i detalj?
Ja.
Hur hela bilden?
You take things out of context, som de säger.
Så den moderna journalistiken är inte mycket att hänga i granen?
Man vet aldrig det. Man läser om saker. Det är detsamma. Jag läser ju tidningar från Sverige och det. Så hör man olika saker, så har jag har ju många som kommer till mig här och på besök ifrån Sverige också. Och för det mesta så lyssnar jag. Säger inte mycket, för jag vet inte vilken sida det är. Man kan lära sig mycket.
För att fiska ut rösterna.
Ja.
Men hur svenskarna har, de blir påverkade av Kennedys idéer?
Alltså det är många som inte tycker om Kennedy, men jag ser inte några fel med Kennedy alls. Jag tyckte inte om en del saker som Reagan tycker jag inte om, men så tycker på samma sätt och vis så tycker jag från han är en bra president. Men jag tycker inte om en del saker som jag brukar säga, there but for the grace of God go I, you know. Så det är många som inte tycker om mig heller. Jag har alltid sagt till brorsan min, förstår du, han säger du är så förbaskade dum för du är invecklad i alla de här organisationerna du är invecklad i. Svenska frimurarklubben och lite i Vasaorden och mycket i vikingaklubben och mycket i radio. Jag sa, men hörde Gunnar, sa jag, har en jäkla många mer vänner än du har. Men jag har också många, många mer ovänner än du har också.
Så det kommer båda linjerna.
Ja,
du nämnde frimurarklubben nu. Det är Svenska Kompassklubben utav Boston. Eller Compass.
Ja, Swedish Square and Compass Club.
Square and Compass, ja.
Svenska frimurarklubben, ja.
Du har varit med där i många år.
Ja.
Och du har också varit president 63-64.
Ja, ja, det har jag.
Och
hörru du, vi talade om religion för lite sedan.
Ja.
Jag är chaplain i den också.
I den?
Ja,
ja, hur fungerar det?
Och då
det?
Har jag varit nu nära på 15 år, så du ser det går. Jag har ju lite, vad heter det, religion i mig i alla fall.
Ja, men det är väl lite mer så där på, ja, alltså ni har ju, när någon dör till exempel så har ni ju.
Och varje gång innan vi äter så ger det en bön och innan.
Den läser du?
Jag läser den inte. Jag måste, ska vi säga, hur säger det på svenska, göra upp den.
Göra upp den.
Vad heter det på svenska?
Du har en ny bön för varje möte.
Det är sant det då.
Så du skriver en predikan en gång i månaden då?
Ja.
Så hur kom det till sig, eller vad var det? Det var affärsmän i...
Ja, det var, ska vi säga, storgubbar. Doktorer och sådana här, som mer eller mindre de som är i professional people.
Ja. Och det var ett visst antal?
Just det, ja.
75 eller?
1900, ja, jag vet inte, det var inte så många. Det var inte så många på den tiden alls, tror jag inte. Men det var 1905 som de började. Och sedan har den klubben gått hela tiden, men då måste man vara antingen svenskfödd eller en son utav en svenskfödd.
Det var villkoret, ja.
Ja.
Och vad är syftet nu? Alltså, är det bara för en nöje? Är det också nytta med det? Alltså, vad har ni för syfte?
Vi har ju mycket att göra med det svenska ålderdomshemmet här i Boston-trakten.
I Newton?
I Newton, ja. Men så är det för det mesta bara att träffa varandra och vi försöker att, vad är det de säger, att behålla de svenska sederna och sånt där. Jag tycker om den klubben. Tycker om den klubben för man träffar en massa bara bussiga.
Och de människor som är med aktiva och följer upp på möten och
ja då. Ja, vi har bra möten. Fast det är ju bara en gång i månaden och så då en gång i månaden och så i juni och juli och augusti så har vi ju inga möten alls.
Men nu har ni 80-årsjubileum.
Nu ska vi ha 80-årsjubileum i år. Och det ska väl bli lite storartat. Vi ska försöka få upp Weichmeister här från Washington, men han ska visst vara på ute i östern någonstans ut på Japan.
Detta är kassett 2, det är fortsättning med Edvard Myrbeck, Braintree, Massachusetts. Kassett 2, sida 2.
Weichmeister här från Washington, men han ska visst vara ute i östern någonstans, ut på Japan eller någonstans under den tiden. Så han skrev till mig och sa att han kunde inte komma upp, men vi ska försöka få vaccin upp här.
Generalkonsul i New York.
Ja, general consul i New York. Så han kommer nog upp här. Så det blir en stor fin fest. Tror du du kommer dit?
Nej, det är jag inte säker att göra, men jag ska tänka på er den ja. Viktiga dagen.
Ja, det är bra det.
Så, och du också är en av stöttepelarna där.
Ja, då jag går igenom en särskild ceremoni varje år med alla presidenterna. Som blir lite... Jag är inte så generad nu, förstår du, som jag var när jag var 10.
Du har ingen lapp som du läser.
Nej, jag behöver ingen lapp nu.
Ja. Du gör upp predikande till den där faller dig.
Ja, du vet, de säger ibland att jag pratar för mycket. Jag tror jag pratar för mycket på det här bandet.
Det är nog så pass som behövs för att göra historien levande.
Ja, jag bara hoppas det, förstår du, att... Jag tycker en sak som jag inte tycker om, och det är att alla de här fina klubbarna i Chicago har gått bort. Du vet nu
Swedish
att...
Swedish Club.
Ja, even this...
Ingenjörerna.
Alla. Jag kan inte förstå varför. Det skulle jag tycka om att veta varför. Den svenska klubben på sydsidan, in i stan nu, den har ju... försvunnit. Varje gång jag har gått ut där, först så var det Orphee-klubben, Verdandi, The Switch-up Club, väldigt vacker, du har ju varit där också, väldigt vacker klubb. Och så nu svenska klubben också. Det finns ingen klubb nu.
Slut på samtalet med Edvard Myrbeck, Braintree, Massachusetts. Slut på intervjun.